Hej och välkommen till Excitech-podden. En podcast med oss från Excitech som handlar om oftast om våra kunder, om medarbetare och ibland partners till oss. Jag som pratar heter Mats Stegeman och med mig den här veckan har jag ingen mindre än vår vd Johan Kallblad.
En av uppfinnarna bakom Excitech-podden, va?
Absolut, en av uppfinnarna bakom Excitech-podden. Men vi säger välkommen tillbaka. Hur är läget?
Tack så mycket. Ja, men det är bra. Det är bra. Du fångade mig här lite mitt uppe i. Jag har ju haft sådana kvartalsrapportperioder. Så vi är ju ett publikt handlat företag eller en publikt handlad aktie. Och då innebär det god ton i Sverige i alla fall. Och på de flesta ställen tror jag att en gång per kvartalet berätta lite grann om hur det går. Ja. Och det gjorde vi i fredags. Och sen... Så blev det lite fullt upp. Men du bokade in här. Jag bara lydigt går och pratar med dem som har bokat in mig.
Ja, men det ska vara det stod, jag tittade i din kalender och det stod rapportering hela dagen. Och då tänkte jag så här att nu då kan jag vara en av dem som du får rapportera till efter att vi har
just
sett
det,
en sån här.
Det var en liberal tolkning. Nej, men det var bra faktiskt. Det var helt okej. Okay. Ja, det är ju så att man kan bli lite... Jag vet inte vad man ska säga, man kan bli lite trött på sig själv. Som en, du vet, en gammaldags grammofonskiva som hoppar, jag vet ju du är lite vinylkille så du förstår den här referensen, men alla kan inte göra det. Men en sån här skiva som snurrar runt med en sån här nål som liksom hoppar tillbaka och hoppar. Man känner att man upprepar sig lite. För det är lite roligt för man har alltså, först har vi ett offentligt möte några timmar efter det att man har släppt en rapport. Så kör vi ett offentligt möte där vi berättar vad vi tycker var... liksom det tydliga som hände i kvartalet och hur det gick. Och sen så får man, om man vill då, får man ställa frågor. Vilka frågor man vill, sådär. Så svarar vi på dem live. Och det är ju några som ringer in till det. Men sen vill alla sådana här seriösa investerare med självaktning, de vill ha ett eget enskilt möte med mig. Ja. Och det har vi varit ganska tillmötesgående mot. Jag förmodar att det är annorlunda om man är vd på något jättestort företag. Men vi är ganska tillmötesgående mot det. Så jag har massor av sådana här små korta möten. Där de ställer ungefär samma frågor som på det öppna mötet.
Ja.
Men det är helt okej. Okay. Det är lite roligt också. Men man känner sig som man har hakat upp sig. För man säger ungefär samma saker på liksom 15 möten. Som man gjorde det första mötet. Så, ja.
Finns det något... Alltså, nu, jag sitter inte med på några sådana här möten. Men liksom, finns det några saker som du... är det så här att det är saker vi inte skriver i rapporten man frågar om? Och att vi kan justera det till nästa gång eller är det liksom är det allmänt vad kan frågorna handla om?
Det händer att det är saker som man inte har beskrivit som man kanske borde ha beskrivit, något som man brukade beskriva och så har man slutat beskriva det och sådär och då frågar man ofta varför och då kan man få förklara det muntligt, sen kan man ju skriva det för det inleds med ett vd-ord som själva rapporten som är liksom på ett par sidor där jag beskriver vad som hände egentligen, men egentligen är det de, mycket är så här att siffrorna kan de ju läsa så de undrar varför är den här siffran på ett visst sätt och det är nog inte så ofta att de. Och så kan de kan vilja liksom att man preciserar någonting. Om man pratar vagt om något skeende så kan de undra hur mycket pengar var det då? Och hur stor del av det här förklaras av det här. Men jag tycker de är ganska duktiga på att komma ihåg vad man pratade om förra gången. Och så där. Jag antar att de är duktiga på att anteckna helt enkelt.
Just det.
De läser väl på en kvart innan. För det är så här, vi jobbar ju ett bolag, du och jag liksom, egentligen. Och de har väl... säkert, de kanske bevakar 40 noga och liksom 100 som är på radarn. Så det kan inte vara så himla lätt att vara analytiker.
Nej. Men vi sitter här nu och det är den 2 maj 2023 och det är ju, när vi pratar kvartalsrapport den här gången så är det alltså första kvartalet 2023. Vad sitter du med för känsla några dagar efter att vi har släppt den här rapporten?
Nej, men det här var en bra kvartalsrapport och den var bra på det sättet att den, liksom den resulterade siffermässigt i att de sakerna vi pratade om för ett och två kvartal sedan att vi ville göra, de manifesterades i den här rapporten. Och det vi pratade om var att vi vill stärka, göra specifikt en del åtgärder i Norge som har haft svag lönsamhet. Vi vill jobba med marginaler genom att liksom se till att det är ju högre kostnader nästan överallt i samhället, men då att se till att vi klarar av att vara noggranna med att vi gör sådana uppdrag där vi klarar av att få vettigt betalt för det vi gör. Så att man kan ju styra lite grann i vad man väljer att göra och vad man väljer att inte göra. Så att vi vill styra mot sådana uppdrag som vi tror att vi ändå kan ha bra marginal i att genomföra. Och sen att vi vill ta lite mindre risk i fråga om det här med företagsförvärv och så. Så att vi vill inte göra några större förvärv, och vi vill liksom jobba och se till att pengar som vi genererar i verksamheten bland annat används till att se till att vi har en bra balansräkning, alltså ha så lite skulder som möjligt så att man är förberedd om det skulle bli besvärligare tider totalt sett i samhället. Så att det som vi var stolta över, som jag var nöjd med, det var att vi hade gjort de sakerna. Så det var bättre i Norge, det var bättre marginal på de uppdragen vi tog på oss. Och vi hade ändå en helt okej tillväxt. Inte så hög som vi hade under förra året när vi jobbade mer med förvärv och de senaste åren när vi jobbade med det. Så jag var stolt och nöjd över det. Och då tror jag att de som lyssnar på sådana rapporter, de märker det. Mm. Och så kanske i bästa fall så kommer de ihåg att det var det vi sa. Och så känner de så här, oj, här var det trovärdigt för de gjorde det de lovade. Ja. Men så på andra sidan så märker de också bara att de verkar nöjda med sig själv. Då skulle vi nog nöjda också. Så att den fick ett väldigt fint mottagande. Och med fint så menar jag i betydelsen, vi har ju förmånen att kunna gå in och titta varje dag och säga vad tycker externa människor att en aktie i Exitec är värd. Mm. Och den är tydligen värd mer nu då för 3 dagar sedan. Det är viktigt att komma ihåg det också. Bolaget är precis samma. Det har inte hänt någonting i bolaget. Nej. Mellan vi har haft en lång helg så är det exakt samma bolag. men tydligen så tycker aktiemarknaden att en aktie i Exitec är värd 15% mer än vad de tyckte för i mitten av förra veckan. Eller 20% kanske till och med.
Ja. Nej, men det där är väl, skulle du säga att det är en av de återkommande sakerna, att liksom kunna säga någonting, att det här ska vi ta tag i och sen visa att man gör det. Är det en av de liksom starkaste faktorerna?
Ja, jag tycker med? Det. Jag, egentligen så brukar man ju säga att marknaderna tycker inte om att bli överraskade åt något håll. De vill inte bli överraskade om att det går för bra heller, även om de vill föredra det framför att bli överraskade i att det går för dåligt. Men att skapa en sån där tydlighet i kommunikationen som man sen, och sen en trovärdighet i förmåga att genomföra, så liksom en tydlighet i idén och en trovärdighet i förmågan, då tror jag det blir rätt så bra. Det är allt man kan begära. Det är också bra, någon som vill ha en tillväxt på 100% liksom, och att vi ska liksom, jag höll på att säga kolonisera Afrika, men det passar sig inte riktigt som uttryck. Det jag menade var att expandera till marknader långt utanför våra gamla hemmamarknader. De som vill att det ska hända, de måste ha väldigt, väldigt mycket tålamod om det ska hända på Exitec, för det är inte den sortens bolag vi är. Vi är liksom, tar hand om kunder en kund i taget och försöker växa med våra kunder. Liksom. Det är
just det.
Den
sortens bolag. Och vi har ju framförallt inte sagt att det är en del av vår strategi.
Nej, absolut inte. Så det är bättre att vara ganska tydlig med vad som är idén och vad som inte är idén.
Mm.
Så jag var nöjd över det. Sen ska jag säga, förvånansvärt, jag trodde nog att en vd påverkades mer av liksom börskurs och sånt än vad de gör. Och det här kan jag ha fel nu. Det är Peter, vår styrelseordförande, som har sagt det här till mig. Det är möjligt att det inte stämmer. Men Peter har sagt att man inte ens får ha till exempel bonusmodeller och sånt där som kopplas till börskursutveckling. Eller att det åtminstone inte är god bolagsstyrning. Och det är möjligt att det är lagligen tillåtet, men att det inte är god bolagsstyrning i Sverige att ha det. Och det förstår man ju, för då skulle man ju börja agera. Det är lite som att styra på att titta i backspegeln. Liksom. Då skulle man ju börja agera på vad som händer. Då skulle ju väldigt starka incitament för mig då att sitta och säga saker som var bara nästan sanna, för att jag trodde att det skulle ge en bra kursutveckling. Så det har varit ganska farligt. Men så det jag ska säga var att jag är lite förvånad över hur lite det dagliga egentligen påverkas av börskurs. Mycket mindre. Det kan ju inte vara noll, för om börskursen går ner ordentligt så är det klart det finns en massa människor, privatpersoner och fonder, pensionsförvaltare och investeringsbolag som har placerat pengar, och så är deras pengar värda mindre. Men du och jag har ju i alla fall lön, så att om det skulle gå dåligt med våra aktier som vi har, så har vi får åtminstone en inkomst. Men flera av de här lever ju bara på att skapa en avkastning, så det är klart de har rätt att vara besvikna om en börskurs går ner av fel skäl för att man inte har gjort till exempel det som man sa att man skulle göra. Så de har rätt att vara besvikna, så lite press kan man ju få som vd. Men jag är ändå förvånad över att det inte är mer. Jag trodde de... Jag till och med skaffade ett sånt där hemligt telefon eller ett annat telefonnummer som vi skulle använda externt i kommunikationen så att jag liksom inte skulle bli nerringd på mitt vanliga nummer, vanliga jobbnummer. Men det var ingen som ringde på det, så att jag slutade med det.
Det är lite grann som du berättar om att det inte är fullt i trappuppgången med kunder som knackar på. Inte riktigt än i alla fall.
Fortfarande inte.
Nej. Vad härligt. Om man liksom, det känns ju bra. En bra start på året för oss om man ska tyda de här signalerna i alla fall. Men framåt då? Vad ska vi lova nu då?
Vi gör egentligen ingen ändring av vår plan här och nu, utan vi har ju sagt att det viktigaste för oss under det första halvåret och under slutet av, även under det fjärde kvartalet förra året, men under det första halvåret i år, 2023, är ju att se till att vi har goda marginaler, alltså stort vingelutrymme om det skulle bli en dålig marknad, och att vi försöker att ha ordning på det, på vår verksamhet som vi har först innan vi gör vidlyftiga liksom expansionssaker. Och det är egentligen ingen, vi ändrar oss inte kvartal till kvartal, men man skulle väl så här, om man ser omvärld och marknad och så där, om man ser läget lugna sig och att de flesta börjar bli positiva och så där igen, om man ser det hända fram efter sommaren någon gång, så skulle man ju kanske kunna tänka sig att fram emot hösten ha lite mer, eller åtminstone i liksom planeringsarbetet som man gör under hösten inför nästa år då. Då skulle man kunna tänka sig att släppa på lite mer igen. Men där är vi inte. Jag tycker man ska inte liksom hålla på, man ska inte göra ett bra kvartal och sen ändra strategier och sånt för det. Men ge det ett två kvartal till, så kanske man kan kika på det. Så det var så helt enkelt, vi tror lite mer positivt om världen än vad vi gör nu. Eller så här. Antingen så den där lågkonjunkturen som de pratar om externt liksom och makroläget, så antingen har den inte kommit till oss, och då är det ju fortfarande klokt att jobba med att skaffa sig vingelutrymme liksom, så att man är beredd på det. Eller så är vi uppe i den, och om vi är uppe i den, då blir det, är det ju lite konstigt, för då måste, om vi är mitt uppe i den och det är så här det känns med lågkonjunktur, då kommer ju, när vi återgår till en bra konjunktur, så kommer ju det att oerhört tryck på det. Men jag har svårt att tro att vi är i den faktiskt. Inte åtminstone en del i den, men jag har svårt att tro att vi är i en lågkonjunktur just nu. Det känns inte som det.
Just det.
Så jag tror väl fortfarande kanske att det tiltar lite mer åt liksom riskhantering kontra maxtillväxt. Om man skulle sätta dem på en skala mot varandra så tror jag väl att det fortfarande är förståndigt att vara noggrann på riskhanteringssidan då. Och i värsta fall så missar man lite tillväxt på grund av det.
Yes. Härligt. En annan grej som hände relativt nyligen, det var att du fick chansen att säga hej till en del personer som kommer börja hos oss.
Just det. Det fick jag ju faktiskt. Ja. Det var roligt. Det var inte mer än en vecka sedan.
Precis.
Hur många var det? Det var nästan 50 personer, va?
Ja.
45 fysiskt och några på länk. Det är aldrig bra för mig när det kommer ner. Jag kommer ner till ett möte och så visar sig att det är både länk och fysiskt. För jag har liksom gått all in på det fysiska nu igen. Så jag sa, jag är väl förberedd, sa jag. För jag hade med mig ett block och en whiteboardpenna.
Ja.
Så jag skulle, och det passar sig inte så väl för det digitala.
Nej, det blir lite svårare att hänga med i det läget. Men samtidigt så tror jag att vi fick spela med de korten vi hade. Vi hade en liten vi kunde göra en hjälplig digital sändning så att man kunde hänga med i alla fall.
Vi förklarade inte riktigt vad det var vi gjorde kanske. Vi fick ju, det var alltså de som hade möjlighet av de som ska börja vårt traineeprogram i nu i augusti.
Exakt.
De var här och hälsade på och några var med digitalt som sagt.
Precis. Och vi gör det lite grann som en meet and greet. Det är många som är nyfikna på vilka de kommer att starta sin karriär på Exitec tillsammans med oss här. med. Och då tänkte vi att då bjuder vi in till en sån kväll där man får hänga lite grann och få en chans att träffa några personer av de som kommer att vara nyckelpersoner till turnéprogrammet i hösten. Men vi tror ju mycket att det handlar om oss en sån här kväll, men att vi är viktiga, vi som är där och pratar om Excitec, men de är ju mest nyfikna på sina framtida trainee-kollegor.
Du, jag noterade en grej, jag funderar på det här med, du vet, det här hållbarhetsåret som vi, det är faktiskt en av frågorna jag fick på när vi hade bolagsstämma i fredags, så fick jag frågan från en av våra investerare, även av de större, Swedbank Robur kan man säga förresten, det är väl ingen hemlighet, en av Sveriges största fond eller så här pensionsförvaltningsföretag. De frågade hur vi jobbade med hållbarhet, och då kom jag faktiskt att tänka på det, för visst är det så, om jag inte minns rätt, så är väl först, om jag fick ta det här på volley då,
ja,
i det läget. Och det första, vi har väl delat in året i tre stycken segment,
ja,
vilket är bra, för så vi jobbar med affärsplanering, så det kommer jag ihåg. Och då vet jag att ett av dem är medmänsklighet, och det andra är klimat, och det tredje är företagande. Som det företagande betyder ju liksom det som vi gör åt våra kunder och hur vi verkar och sånt. Och medmänsklighet betyder ju det här, hur vi är med varandra och hur vi tar hand om. För det är ju en av de stora väsentliga liksom hållbarhetsfrågorna som IT-branschen har varit skurkar i ibland. Mm. Det är ju det här med att folk har blivit utbrända och man skapar tuffa arbetssituationer och sånt där. Men det fick mig att tänka på det med medmänsklighet. För en av de sakerna som är människor och hur vi mår och sånt, det är ju det här med att uppmuntra bra beteenden och sånt. Jag noterade, väldigt lång harang här,
ja,
jag noterade att vi inte bjöd på alkohol. Åtminstone inte så länge jag var kvar.
Nej, men det stämmer den gången.
Det kändes lite ovanligt. Det har ju varit Emma, vår HR-chef, som är och mycket duktiga kollega, har ju sagt, vi hade en liten gissning, jag och Emma, om vad vi tror är de sakerna som vi verkligen inte kommer förstå att vi gör, att vi gjorde nu om 20 år, eller som våra barn inte kommer för. Sånt händer ju hela tiden.
Man lite som att röka på sjukhus.
Liksom. Exakt, sådana saker. Vad kommer vi tycka är absurt? Och då sa hon att jag tror att alkohol, att man serverade alkohol på arbetssammanhang trots att man visste att det var förknippat med sociala och fysiska problem, tror ni, alltså det kommer man säkert dricka och så, men det har inte med jobbet att göra. Och hennes tur, nu är hon ganska sträng på det där på ett sätt som inte jag alls är. Men det var en sak som jag liksom reflekterade över den ur hållbarhetsperspektivet. Mm. Det är ovanligt att ha en, annars är det alltid kom och ta en öl liksom.
Ja, typ just det. Ja.
Men de verkar ha det bra ändå.
Det verkar de absolut. På alla sätt och vis. Det behöver ju inte vara en självklarhet på så sätt att det är 1-1. Och Emma kan mycket väl ha helt rätt i sin spaning i att det kan vara en sån där grej som man tänker tillbaka på. Så här, vet du vad? Nej, förr i tiden då så hade vi liksom, Då bjöd bolaget på en massa alkohol. Är inte det jättekonstigt?
Till och med när man kunde ha så öppen. Bara det var så, ja, ni visste, tänkte man alltid. Ja, ni visste inte att det var farligt. Och att det var så här, att folk kunde göra korkade saker liksom och sånt där. Så jo, det visste ni. Ja, varför gjorde ni det då? Liksom, sådana där är så himla svåra.
Ja.
Men du, jag tänkte på, för vi skulle ju prata lite, nu var jag inne på det här, trassla in på det här med hållbarhet och så vidare. Jag har ju utsett dig till, jag ville säga hållbarhetsgeneral, men det kanske inte var ordet egentligen. Vad kallar vi dig?
Ja, men jag kan ha flera olika namn. Jag jobbar ju i min roll kallas för Head of Culture, men i den rollen så är jag också hållbarhetsansvarig på Excitec. Så det är ju en fråga som ligger på mitt bord till mångt och mycket.
Och visst är det så, vi har gjort en övergång från det här medmänsklighetsperspektivet som var första fokusområdet. Mm. Första tertial, är det tertial det heter?
Ja, det kanske gör.
Det kanske heter det. Det är högskolefrågan. Ordförståelsen. Till?
Nu går vi in i period nummer 2 som är våran klimatperiod. Vi har ju byggt vårt hållbarhetsår på de här tre olika begreppen som är medmänsklighet, klimat och företagande. Och det är ju en försvenskning av ESG-modellen då. Och i det första kvartalet så har vi jobbat ganska mycket med initiativ som har handlat om att vi försöker stötta, vi vill ha en mer jämställd IT-bransch till exempel. Och där stöttar vi många verksamheter som jobbar för det. Det finns kvinnoföreningar ute på högskolor och universitet till exempel som vi jobbar nära och hittar på grejer med. Nu kliver vi in i klimatkvartalet och vi har kommit på en egen, vi kallar det för vår klimatkamp. Och den startar idag faktiskt då, när vi spelar in det här avsnittet. Och klimatkampen i sin tur, där har vi delat upp maj månad i 4 stycken temaveckor. Och de kommer ha lite olika fokus. Vi kickar igång första veckan med att ha ett 10-tal utmaningar kopplade till resande då.
Jag tyckte en av dem var ganska giftig, det var den för 100 poäng, det var köp en elbil.
Skaffa en elbil. Ja, men precis.
Det är ganska tungt, det kan man inte göra hela tiden.
Nej, och det är ju ett exempel på en punkt som kanske, där får man ha lite tur också kanske. Nu har vi sagt att om man lusläser reglerna till just den utmaningen så kan det ha skett från den 1 januari fram tills utmaningens slut. Så att man kan faktiskt få poäng för sin elbil.
Just den var ju lite på skoj också. För det börjar med sådana små saker som att gå till jobbet och den typen av aktiviteter. Men jag tänkte på det, men det viktiga är ju egentligen också, det där är en liten påminnelse, det är en liten kul grej och en liten tävling, lite stadskampen mellan kontor och sånt. Men det är också egentligen, det handlar ju om att liksom ifrågasätta beteenden hos sig själv framförallt, inte i vad andra gör liksom, men och se hur jobbar vi in det här i vardagen. Så ett sätt att göra det enklare för liksom använda kollektiva färdmedel på vägen till jobbet, det är ju om man ser till att kontoret ligger i närheten av där det finns bra kollektivtrafik liksom. Då blir det mycket enklare för alla. Så sådana saker försöker vi jobba med egentligen hela tiden, och det kan ju vara liksom en påminnelse. I teorin då skulle någon som har ett kontor som ligger för långt från kollektiva transportmedel då sätta press på ledningen att vi kan inte vinna klimatkampen med kontoret i den här lokationen.
Ja, men precis. Nej, men som sagt, det här handlar ju inte igen, alltså så här, det är en tävling på ett sätt som vi bygger på att man gör de här utmaningarna som finns i det. Men mycket handlar ju om att lyfta frågan lite grann under en tidsperiod. Och vi tror ju en del på det här med att sätta fokus på saker. Att man, det betyder inte att man ska sluta göra bra saker när man inte har fokusperiod, men att med lite extra kraft i en viss riktning så kan man skapa lite extra effekt. Det här har ju liksom så här, man ska säga att vår klimatkamp, den har 3 huvudsakliga syften. Det ena och kanske det viktigaste är ju liksom att vi vill kunna uppmuntra till ett lärande kring liksom vår påverkan. Och där ingår det ju då till exempel att vi skriver lite artiklar om resande och vi tror också att genom att man får inspiration av andra kollegor som visar att men det här gör jag, så tror vi att så här, men då ökar ens samlade kunskap kring området. En del smyger jag in från som hållbarhetsansvarig. Jag försöker samla in lite data under den här tidsperioden. Vi har till exempel för att kunna göra klimatbokslut och liknande så behöver vi veta lite grann om våra anställdas till exempel resvanor till och från jobbet. Och det kanske inte är någonting man har som man lämnar ifrån sig naturligt hela tiden, utan där har vi som en utmaning att om man berättar lite grann om sina resvanor så får man poäng och vi kan göra ett bättre klimatbokslut som bolag. Sist men inte minst så vill vi också kunna göra sådana här saker för att så här, öka lite gemenskap. Vi är ett bolag som är fyllt av personer som tycker att det triggar och att man tycker att det är kul det här med att tävla lite grann, så att bara under första dagen har vi sett flera stycken som till exempel har ändrat sitt långsiktiga sparande till ett mer klimatvänligt alternativ. Det trodde inte jag vi skulle få så många exempel på när vi gjorde. men vi har också sett några stycken som både springer och tar cykeln till jobbet och samlar poäng. Så att det är jättekul att se att det engagerar. Och att man kan se men just den här sista delen med att det skapar lite gemensam och gemensamhet. Och att det också binder lite kontakter mellan att jag redan nu ser att vi har en kollega som verkar vara helt fantastisk på att vara miljömedveten som har gått upp i en klar ledning direkt. Men rätt snart så var det den första var Jönköping, den andra var i Uppsala och nu har vi en tredje i Stockholm som hakar på. Jag tror ju att de tre till exempel som grupp kommer att säga så, ja men just det är vi som är superengagerade i såna här saker. Så att även fast man inte jobbar på samma kontor, samma område, sådana bitar. Så att det är lite så här, det är den tredje aspekten, att hitta sätt att möta sig kring ett visst ämne. Då. Så det är vår klimatkamp. Den kan man kunna följa med kanske både, är man en del av Excitech förstås, så kommer den vara närvarande under den här månaden. Men vi kommer ju också lämna ifrån oss lite grejer externt via våra kunskapsbloggar och kanske lite poster i sociala medier också. Då.
Jag är intresserad av vad ni ska göra sen, eller vad vi kommer på till det där med företagandet och speciellt den delen som rör vår egen verksamhet. För jag tänkte på det här med liksom, ibland kan man ju känna sig en uppgivenhet, för jag vet så här att vår verksamhet och hur mycket vi, om vi till exempel tittar på hur mycket liksom fossila bränslen vi förbrukar eller hur mycket el vi förbrukar och sådär, då kan man ju säga att ja, men det är ju ingen chans, det är inget viktigt ändå för liksom Kubal i Sundsvall eller vad de heter, de här aluminiumsmältverket, de gör ju av med liksom några procent av all Sveriges elproduktion för det går så mycket. Ja, men samtidigt så är det så här, men det vi gör faktiskt, vi kan ju hjälpa Tibnor eller BE Group eller vilka det är nu som säljer aluminium, liksom att se till att de har rätt mängd aluminium på rätt ställe där kunden baserat på historiskt, sånt gör ju vi liksom, baserat på historisk efterfrågan och förväntningar och ordervolymer och sånt där, se till att ha rätt grejer på rätt plats. Typiskt sån sak som vi gör. Ja, men det kommer ju ge nettoeffekten av ifall allt aluminium fanns på rätt ställe, är ju att Kubal kan tillverka mycket mindre och ha liksom en mindre påverkan än denna. Så det hänger ju ihop på något sätt. Det där är ganska, ganska spännande när man tänker på det.
Precis, och det är någonting som vi kan ju göra vad vi kan med vårt eget avtryck till exempel. Men det är ju inte, som senast vi mätte som var i fjol, så hade vi en, när man pratar koldioxidekvivalenter så hade vi ungefär 600 kilo per anställd. Och liksom för att sätta det i lite perspektiv så är det ju mycket ifall vi ska släppa, det är väl målet 2050 tror jag, att om vi ska klara de här långsiktiga klimatmålen så ska man per person ha ett ton. Och om vi då har 600 kilo på jobbet så har man 400 kilo kvar för sitt privata. Och då låter ju det liksom så här, men i dagsläget så tror jag svenskens genomsnittliga är på ungefär 8 ton per medborgare. Så att då är ju 600 inte så mycket i förhållande till andra. Men jag tror ju, det är ju en del av det som dels att sätta lite fokus på en sån bit. Att så här, visst, det vi gör på jobbet kanske inte alltid, där är vi inte den största boven på det sättet. Och därför så tror jag lite grann så här, med saker som kan tyckas vara banala utmaningar som att man cyklar till jobbet eller man kollar däcktrycket, har vi som en utmaning som tydligen ska kunna ge ganska stor effekt om jättemånga gör det. Och det är väl där någonstans liksom att så här, sätta goda beteenden och upplysa om så här enkla saker som man kan faktiskt justera i sin vardag.
Och så är det kul att tävla också.
Vad
vinner man?
Vinsten i klimatkampen kommer att vara, det är dels några individuella vinster och sen så har vi ju kontorsmässiga vinster. Men allting kommer att handla om att de som vinner får styra över en del av vår budget som handlar om hållbarhetsinitiativ.
Ja.
Så att man kommer att få, till exempel kan man, så här, om du har en verksamhet som du tycker väldigt mycket om och så går du och vinner klimatkampen så kommer du kunna stötta den ekonomiskt. Så det finns mycket och äran då förstås. Det innebär ju förstås att vi kanske får trycka upp någon sån här klimatkämpe-sticker som man får ha med sig.
Jag tror jag väljer att även denna sommaren ta mig fram på vattnet med hjälp av vind.
Ja, det kanske vi ska ha som en sån här extra...
Ja, man får segla en weekend med mig istället för att åka en weekendresa till Paris.
Mm. Ja,
det kanske är bra.
Varför inte? Ja. Du kanske kan åka till, eller segla till Paris.
Ja, det är lite långt.
Det är lite långt.
Det går tekniskt sett så får man ta sig in på floderna in, men det är lite för långt. Det har inte tid med. Det är lång semester.
Så är det. Härligt, men det var väl egentligen där vi hade tänkt att prata lite grann om den här veckan. Vi ska inte ta för mycket tid av våra lyssnare på så sätt. Utan vi ville prata lite kort om vår senaste kvartalsrapport. Och sen så ville vi berätta om att vi kör igång den här vårt klimatkvartal som startas med en klimatkamp. Och vi hoppas att att ni blir nyfikna på att följa med den på det sättet som man har möjlighet till. Då.
Det är ju liksom en tradition också, för det är ju andra året vi kör den, va?
Nej, det är till och med tredje året som vi kör. Ja, precis. Så att då är det ju en tradition.
Jag är lite nöjd för om det är någon intern som lyssnar som kommer ihåg att jag plockade lite poäng på att jag reparerade ett skrivbord vars skrivbordsben hade gått sönder på en inte speciellt snyggt sätt. Jag satte en ny träbit under som jag hade en spillbit som jag satte fast under och bara skruvade fast benet i. Den är ju då i funktion.
Den är i bruk.
Jag har inte ens funderat på att göra något åt det, utan den ganska fula reparationen har hållit alldeles utmärkt.
Absolut. Ja, det är synd att du inte får reparera den igen då. Få nya poäng.
Sant. Jag har några nya saker som har gått sönder. Så ska det lösa sig.
Nej. Nej, men med det sagt så vill vi tacka för den här veckan. Om du lyssnar på det här och tänker att Excitec verkar vara ett ställe som jag också skulle vilja arbeta på, så hittar du all information om våra olika karriärvägar och liknande på excitec.se/karriär. Och har du andra frågor, funderingar kring vårt erbjudande eller vad det nu kan tänkas vara, så hittar du förstås jättemycket information på excitec.se också. Tack Johan för att du gästade podden ännu en gång. Du är välkommen tillbaka när du vill.
Ja.
Så på återhörande.